Jag vill börja med att varna känsliga lyssnare. Det här är en podd som innehåller skildringar som kan upplevas som otäcka.
Aaron, 18 år, är plötsligt spårlös försvunnen. Och polisen har ingenting att gå på gällande försvinnandet. Men snart ska en person råka berätta lite för mycket för en kollega. Något som ska visa sig vara avgörande för den polisiära utredningen. Året är 2007 och vi befinner oss i staden Rockingham, Australien. En stad som är omgiven av vackra stränder. Hit kommer många turister för att bada i det genomskinliga vattnet och ta del av ett tropiskt klimat. Här bor också Gemma Lilly. Gemma är vid det här laget 26 år gammal. Hon beskrivs som narcissistiska drag och gillar att kontrollera människor i sin omgivning. Och den här berättelsen handlar bland annat om Gemma. Gemma växer upp i Stamford, England. Barndomen är allt annat än frid och fröjd. Under sin uppväxt blir hon sexuellt utnyttjad av sin mamma, vilket senare leder till att hennes pappa får vårdnaden om henne och hennes syskon. Och när Gemma är 6 år gammal blir hon diagnostiserad med autism och dyslexi. Hon är en speciell tjej och sticker ut från sina klasskamrater. Hon hade inte samma intressen som någon annan i hennes ålder. Istället var Gemma fascinerad av mord, våld och seriemördare. När Gemma är 15 år börjar hon skriva en bok som får namnet Playzone. Huvudkaraktären i boken heter SOS. Karaktären SOS har hon inte helt hittat på själv. Hon är nämligen inspirerad av den verkliga SOS, Son of Sam. David Berkovich, även kallad Son of Sam, är en man som under 1970-talet dödade ett flertal människor. Han använde sig främst av en pistol för att avrätta sina offer. I Gemmas bok kommer SOS undan med alla mord som han begår. Och han fortsätter att mörda dag för dag. Utöver sitt författarskap samlar också Gemma på knivar. Det är en stor passion för henne. Och ibland klär hon ut sig och går in i rollen som mördare. Men 2010 flyttar Gemma till Australien. Hon är nu vuxen och ska starta ett nytt kapitel i sitt liv. Hon ska leva helt på egen hand och hitta nya vänner. I Australien får hon arbete som tatuerare. Ibland arbetar hon också i en matbutik. Året är nu 2012. Gemma trivs i Australien och vill inte återvända till England. Men snart går hennes visum ut och därför måste hon agera snabbt. I Australien träffar Gemma en man vid namn Gordon. Gordon är egentligen homosexuell. Men för att Gemma ska få stanna kvar i Australien så krävs det ett giftermål. Och just så blir det. Gordon och Gemma gifter sig. Och på så sätt kan Gemma fortsätta sitt liv i Australien. Några år senare, närmare bestämt 2016, träffar Gemma en kvinna vid namn Trudy Lennon. Trudy är involverad i BDSM-världen. En erotisk värld som kortfattat går ut på att framkalla smärta som en njutningsupplevelse inom det sexuella samspelet. Trudy älskar att ha någon som dominerar över henne. Och här blir Gemma central i bilden. Gemma och Trudy inleder en sexuell relation. Gemma har makt över Trudy. Och både hon och Trudy gillar det maktspelet som de har tillsammans. Relationen växer sig starkare och Trudy börjar med tiden att kalla Gemma för SOS. Precis som huvudkaraktären i hennes bok där SOS är en seriemördare. Inom några veckor flyttar Gemma in hos Trudy och hennes två söner. Och Gemma börjar känna sig som SOS. Det är inte längre bara en fantasi. Hon växer in i karaktären och börjar känna ett behov av att få mörda någon. Gemma berättar för Trudy om sina fantasier och Trudy, som helt och hållet låter sig manipuleras av Gemma, tycker att Gemmas önskan ska bli sann. Paret triggar igång varandra och Trudy säger att hon ska hjälpa SOS, eller Gemma som hon egentligen heter. Trudy vill att hennes master SOS ska känna sig tillfredsställd. Hon säger att hon ska hjälpa Gemma att hitta det perfekta offret att mörda. Planen är att Trudy ska leverera en person som Gemma ska kunna döda. Och hon siktar därför in sig på ett, enligt henne, ett svagt offer vid namn Aaron Pyish. Då stannar vi upp där lite. Paret planerar alltså att döda en kille vid namn Aaron. De är nu helt inställda på att det faktiskt ska ske. Och de förbereder sig bland annat genom att inhandla städprodukter av olika slag. Detta gör de för att kunna städa bort spåren från mordet som de just nu planerar. Bland dessa produkter inhandlar de 100 liter saltsyra. Saltsyra, eller väteklorid som det också kallas, är ett mycket starkt frätande medel. Och om vi går tillbaka till Gemma och Trudy så blir detta längre fram ett bevisföremål mot dem båda. För vem inhandlar egentligen 100 liter saltsyra utan en närmare förklaring? Men vi ska fortsätta att höra vad som sker härnäst. Mordet på Aaron planeras av paret i flera veckor. Aaron, som ska bli Gemmas första mordoffer, är 18 år gammal under den här tiden. Han beskrivs ha varit en snäll och hjälpsam person som alltid litade på människor runt omkring sig. Han hade autism och var oerhört intresserad av datorer och gaming. Aaron är också vän med en av Trudys söner. Det har nu blivit dags för att mörda. Trudy säger till Gemma att hon är redo. Hon har hittat det perfekta offret och Gemma svarar: "Let's do this." Gemmas begär växer sig starkare för var dag som går. Hon vill veta hur det känns att mörda någon. Måndag den 13 juni 2016 ringer Trudy till 18-åriga Aaron. Hon påstår då att hon har ett problem med sin dator och undrar om Aaron kan hjälpa henne. De har träffats många gånger tidigare då han är vän med hennes son. Och självklart ställer Aaron upp på att hjälpa sin kompis mamma. De bestämmer att Trudy ska möta upp Aaron i ett närliggande köpcentrum för att sedan tillsammans åka hem till henne. Trudy åker mot köpcentrumet och lämnar av sina två söner. Där står Aaron och väntar på henne och han sätter sig snart i bilen. I bilen sitter också Gemma. Hon är redo för det som komma skall. De åker tillsammans hem till Trudy och Gemmas hus. Aaron går in i huset med fokus på att fixa Trudys dator. Han slår sig ner framför datorn och börjar undersöka problemet. Gemma kommer smygandes bakom honom. I handen har hon en järntråd. Hon tvekar inte en sekund. Hon har väntat på den här dagen allt för länge. Gemma sätter järntråden runt Aarons hals och börjar strypa honom. Han ramlar ner på golvet och börjar kämpa för sitt liv. Han kämpar och kämpar, men Gemma håller hårt om järntråden som slutligen går av. Trudy hjälper Gemma att trycka ner Aaron mot golvet. Gemma börjar nu hugga Aaron med en kniv. Han är chanslös. Aaron blir stucken med kniven flera gånger i bröstet och i nacken. Han dör inom loppet av någon minut. Dådet är utfört och Gemma känner sig tillfredsställd. Efter mordet virar paret in Aaron i plast och flyttar honom senare till ett rum i huset. De låser dörren och där inne får Aarons kropp ligga under flera dagars tid. Men några dagar senare bestämmer de sig för att flytta på Aarons kropp. De flyttar den till baksidan av huset. Där begraver de honom och lägger sedan kroppen under en hög med jord. Gemma känner sig hög på det som hänt. Det finns ingen ånger. Planen funkade in i minsta detalj. Hon är lyrisk och fortsätter flera dagar efter mordet att påpeka hur nöjd hon är för Trudy. Men Gemma, som tror att de båda kommit undan, ska visa sig göra ett stort misstag. Hon har svårt att kontrollera sig då hon är så hög på det som hänt. Ända när Gemma kommer till sitt arbete kan hon inte förmå sig. Hon träffar där en kollega som hon litar på. Hon börjar berätta. Berättar om mordet. Om hur hon ströp sitt offer tills att järntråden gått sönder. Hur hon kämpat för att få honom att tappa medvetandet. Hur hon stuckit sitt offer med kniv flera gånger om. Hon är nöjd att hon får berätta för någon. Det tillfredsställer henne ännu mer. Men hon hade aldrig kunnat tro att mötet med kollegan skulle vara avgörande för hennes framtid. Kollegan som hon berättar detta för tvekar inte en sekund och går direkt till polisen. Aaron är sedan mordet rapporterad som försvunnen. Polisen har letat febrilt i flera dagar och ingen verkar veta vad som hänt 18-åringen. Men när polisen får höra av Gemmas kollega att hon påstår att hon har mördat någon, går misstankarna direkt åt Gemmas håll. I ett senare förhör med Gemma säger hon att samtalet med kollegan endast varit löst prat. Hon skojade ju bara. Hon säger att hon absolut inte dödat någon. Men polisen kopplar bevis efter bevis till Gemma och Trudy. I Aarons mobil finner man att det sista samtalet som han har haft ska ha varit med Trudy. Och man beslutar sig nu för att göra en husrannsakan i parets gemensamma hem. Och det ska visa sig bli en lätt match för polisen. På baksidan av Gemmas och Trudys hus ser polisen en hög med jord. Området sticker ut från resten av trädgården och det syns att någon varit där och grävt nyligen. Man bestämmer sig för att undersöka jordhögen och kort därpå hittar polisen Aarons kropp invirad i plast. Nu står det klart för polisen att Gemma och Trudy varit inblandade i Aarons död. När polisen förhör kvinnorna skyller de båda på varandra. De gör allt för att skydda sig själva. Polisen kommer ingen vart i förhören med Gemma och Trudy. Men det finns andra bevis som ska spela en viktig roll för polisen. Det är bland annat sms-konversationer mellan Gemma och Trudy som används som bevis under rättegången. Gemma ska vid ett tillfälle ha skrivit, översatt till svenska: "Jag känner att jag inte kan vänta på blodet av ett nytt, skrikande, blödande offer som rinner längst med golvet." I ett annat sms skriver Gemma, översatt till svenska: "Första gången kommer att vara väldigt kontrollerat, brutalt. Och SOS kommer att bli lyrisk av det." Och i ett sms dagen innan mordet på Aaron skriver hon, översatt till svenska: "Jag känner saker jag aldrig känt förut. Det är otroligt upplyftande." Bevisen är starka mot Gemma och Trudy. Det finns bland annat en övervakningskamera som fångat ögonblicket då Aaron hoppar in i Trudys bil. Det finns inga tvivel. Polisen tror sig veta vilka som mördat Aaron. Både Gemma och Trudy åtalas för mordet på Aaron. Och under rättegången erkänner Gemma att det är hon som dödat Aaron. Hon menar att motivet för mordet ska ha varit att det stått på hennes bucket list att hon ska mörda någon. Och vid mordet är Gemma 26 år gammal. Men på hennes bucket list står det att hon ska mörda någon innan hon fyller 25. Hon menar att hon var tvungen att agera fort då det redan gått för lång tid. Onsdag den 28 februari 2018 döms Gemma och Trudy för mordet på Aaron. De döms till livstidsfängelse med minst 28 års avtjänande innan de kan ansöka om villkorlig frigivning. Ja, och det var berättelsen om Trudy, Gemma och Aaron. 2018 så skriver ABC om att Trudy blivit attackerad i fängelset av en annan intern. Hon ska ha fått en behållare med kokhett vatten över sig. Och den här internen som hällde vattnet över Trudy ska ha varit så upprörd på grund av det mordet som Trudy begått att hon inte kunde hejda sig. Kvinnan som häller vattnet över Trudy döms senare i rättegång och får 5 års tid i fängelse på grund av det hon gjorde mot Trudy. Tack för att du har lyssnat.